torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast. Då säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. En härlig stund, jag ser fram emot detta. Sett fram emot det här några timmar nu på eftermiddagen. Pirrat lite grann i kroppen, mycket jag vill berätta för dig. Och jag tänkte, får jag börja direkt? Jag har ett litet dilemma jag vill ställa dig inför.
Ja, yeah, go for it, för ja. Fan.
Det är nämligen så att jag har nåtts av en 5 plus anekdot om Evert Taube som Janne Josefsson har berättat för mig, som han tänker dra i tv framgent. Det är nämligen så att nästa vecka ska jag åka till Bohuslän och vara med i något program där Lars Lerin tar emot folk och så kan man måla och vad det nu är.
Det är inte samma sorts porträtt. Jag var ju med i porträttserien där han gjorde intervjuer med människor. Det var ju drottning Silvia och Mikael Persson. Det här är väl mer, det är mer någon slags statist tillvaro.
Du skapar snabbt en hierarki mellan de här programserierna. Du har en poäng i att serien du var med i när du satt och pratade om bipolaritet, gissar jag, i 28 minuter. Jag såg inte programmet.
Nu är du hård mot mig. Det gjorde jag inte just då. Det var annat, men jag kommer ihåg, jag gjorde ett jävligt dåligt jobb. Jag har tänkt på det, både du och jag. I den mån vi intervjuas så tycker jag, om jag hade sett oss, liksom, mig själv utifrån och även dig utifrån, så hade man tänkt, det där borde bli en bra öppenhjärtlig intervju. Men vi är rätt kassa på att göra intervjuer.
Men vet du vad, är det så
ointressant?
Är det så att det har suttit redigerare och producenter och skakat på huvudet i olika redigeringsrum de senaste åren när vi har varit människor som understund om intervjuat och tänkt, fan, de här trodde man skulle leverera lite mer, och så har de liksom sagt, fan.
Men jag vet inte vad det är. Vi är lite obehagligt kontrollerande, säkert skadade av vår på något sätt insikt i hur efterbearbetningen ser ut av en intervju, vare sig det är tv eller radio eller om det är tidning. Men lite när jag tänker på det, så tänker jag, vad borde du och jag vara schyssta med? Ja, vi borde vara schyssta med att vara bra i intervjuer. Både du och jag har gjort Fördomspodden med Emil Perssons verk.
Jättedåliga var vi.
Skitgrejer. Alltså, ja, jag vet, vi har gjort kaféintervjuer, usla, Lerin, usel. Jag tror i Skavlan tror jag vi varit ganska usla.
Ja, länge sedan jag fick vara med där nu, men visst, absolut.
Men det är ju rimligt. Vad fan ska man ha med oss?
Nej, visst. Yeah. Och att jag sitter här och säger folk har suckat och varit besvikna över oss, att vi ens utgår från att folk har förväntningar på vad vi har att bidra med, det kanske också är idiotisk svansföring.
Ja, men om vi hade varit bättre på att göra det, hade man kunnat haft liksom förväntningar. Jag menar, Siv Malmqvist är mycket intressantare i Helenius hörna än vad vi är i något sammanhang.
Hon har levt längre också. Ja.
Jo, men jag tänkte på det om någon anledning någon gång. Ja, men det var nog när jag hörde att du skulle vara med i Lerin. Mm. Och då började jag liksom få mardrömmar om min egen medverkan av Lerin. Jag kom ihåg att jag liksom i realtid hela tiden tänker på hur det här kommer kunna se ut. Förresten, jag var ju med i den där intervjun med han, den här geniförklarade kulturmannen.
Ja, söndagsintervjun var det med Ekot, ja. Precis.
Ja, då var du snäll nog och skrev, du kändes bjussig. Och bra liksom, och det var väl okej, det var väl det bästa jag gjorde, men samtidigt han anklagade mig för att vara på min vakt. Och då blev jag ju ännu mer på min vakt och irriterad. Men jag var liksom inte så bra där heller. Jag vet inte, det är lite objuss. Nej. Det är liksom en liten, man förväntar sig att folk ska vara bjussiga själva.
Ja, absolut, men att vi sitter här och graderar oss själva som intervjuer, det är inte så mycket att relatera till för lyssnarna förstås. Men det intressanta med det här tycker jag är känslan av, och den skapar ett sug av illamående i min kropp när jag själv har suttit så mycket i redigeringsrum. Aha, nu ska vi se vad det blev av det här. Jag minns någon gång vi hade Robert Gustafsson som gäst i något program och man skrattar som fan i studion, så sitter man i redigeringen och säger, ja, men vad säger det? Vad är det som blir sagt här egentligen? Och så sitter man och skakar på huvudet, ibland har man kastat kolaburkar på någon monitor. Fan, varför blev inte det här bättre för? Så där har folk suttit med oss också. Det har man inte riktigt tänkt på tidigare. Man har varit en besvikelse för människor.
Ja, men och jag syftar inte på, det handlar inte nödvändigtvis om att liksom vända ut och in på sig själv och prata om sin eventuella bipolaritet. Nej. För ska det är liksom, det handlar också bara om att vara bra.
Ja.
Att vara bra och formulera roliga grejer. Jag säger absolut, det kan kännas lite märkligt att utvärdera sig själv. Men det hade varit,
nej, men vet du vad?
Värre om vi utvärderade oss. Men vänta, det hade varit värre om vi utvärderade oss själva och sa, då var vi bra. Men den röda tråden genom hela vår karriär är ju att vi har varit dåliga.
Ja, men du vet, det var ju något otroligt när det gjordes en dokumentär om Bosse Widerberg som heter Liv till varje pris, som är jättejättebra. Men snacket efteråt var ju att Tommy Berggren då, skådespelaren och sedermera också regissören, som jobbade mycket med Bosse Widerberg, han var så visst självgod kanske, men så jävla bra i den dokumentären att det sen gjordes en dokumentär bara om honom för att man ville se mer. Det var som en sequel till en dokumentär om Bosse Widerberg som kom att handla om Tommy Berggren. Muraren heter den, också trevlig. Inte lika bra, för man hade liksom vant sig vid chocken av hur bra estradör och storyteller han är. Men att vara så bra, det är det som är drömmen. Man är med i något sellerinprogram, någon sitter i redigeringen och säger, det här är inte klokt. Han kan ju få allt att bli intressant. Vi måste göra en dokumentär bara om den här personen. Men det har ingen tänkt när de sitter i redigeringen och kastar kolaburkar på monitorn där vi är.
Ja, men jag säger, det är inte så att jag kan låta själv gå och säga, folk borde tro att vi är bra intervjuer. Men jag kan ändå se det framför mig, att man säger, ja, men det där kan nog bli okej. Okay. Och vi pratar ofta om liksom internationell karisma i talkshows och sådär.
Ja.
Och det finns ju två grejer av att vara bra intervjuer. Det ena är ju naturligtvis att kännas naken och bjussa på sig själv. Det har man försökt.
Klämma fram en tår kanske.
Ja, och det har man försökt. Kanske jag mer än du försökt. Och misslyckats då. Men sen även det där, man sitter och lite ska leverera en rolig anekdot. Nja, kanske tömmer vi ut oss i podden, men jag tycker inte det är ett försvar.
Nej.
Att om jag, nu när jag blir lite så här, hur fan kan jag kräva att folk ska vara med i mina sammanhang och vara underhållande?
Nej, jag vet det. Jag upplever just nu ett självhat jag inte känt på 6 månader kanske.
Men jag fattar, det är också ganska, har du tänkt på en sak? Ganska få intervjuförfrågningar vi får.
Ja, men man måste göra lite nya. Om vi skulle kanske släppa en bok.
Jo, men det var när jag vet att jag fick någon intervju för frågan vad det var. Jag tror fan det var en tidning om kaniner eller någonting, som var väldigt överraskande.
Ja.
Och det är inget fel med den. Jag skulle med glädje göra en intervju för en tidning om kaniner, även om jag inte har någon relation till kaniner. Men jag känner att jag skulle vilja skriva till henne, det måste jag göra. Men jag är inte tillräckligt bra. Ni kommer behöva steka den här intervjun.
Vet vad det är? Det går en röd tråd mellan att vi är ganska dåliga på att ge intervjuer och vi är ganska dåliga på att hålla tal också på bröllop och 30-40 års fester och sådär. Och vet du vad det beror på? Att man inte riktigt man tänker så här, man behöver inte förbereda sig för så. Man går in och så är man lite härlig och verbal och så blir det 2+ kanske, för att man inte har gjort jobbet. De som är riktigt bra, Tommy Berggren, han har väl gjort jobbet innan och han tänkt ut med anekdoterna hur han ska berätta dem. Vi har ju hållit bedrövliga tal. Jag minns ju fortfarande med rys Felix Herngrens 50-årsfest. Det var talet som Gud glömde och så vidare.
Det kan väl vara okej att utvärdera sig själv på det här sättet också. Det är därför jag kanske tänker att podden ibland funkar, för då har vi liksom en timme på oss att försöka karva
jag
fram.
Jag vet, men vet du vad? Podden har också förstört oss, har jag tänkt på många gånger. I det att vi tänker, podden förbereder vi inte. Det är ett samtal mellan dig och mig. Det börjar fram och tillbaka. Jag vet inte vad du kommer att säga. Du vet inte vad jag kommer att säga. Lyssnarna vet ju heller inte detta, så de kan åka med i den eventuella elektricitet och spänning som kan uppstå i den improvisationen. Men det gör ju att vi tycker att alla situationer bör hanteras som podden. Ja, okej, jag ska åka ut till Erins sommarhus. Det är bara att dyka upp och sen räcker det. Nej. Det räcker inte med att dyka upp.
Ska du försöka göra något annat av det? Ska du försöka vara bra nu då?
Men nu får jag ångest. Ska jag få prestationsångest för det också då? Ja, visst, jag kanske ska dyka upp.
Ska du ställa in?
Ringa från
jag är inte tillräckligt bra.
Nej, men
jag är inte tillräckligt bra.
Nej, ja.
Minnelse så här, entertainments karriärs största ögonblick. Och det här ska jag säga, det funkar alltså i podden ibland. Och jag tror att det funkar när vi gör liksom live-grejer och improviserar. För då finns tiden. Och då har vi liksom folks uppmärksamhet. Mitt största ögonblick är när vi gjorde ett företagsgig för Reitan Servicehandel, som äger alla 7-Eleven och pressbyråer.
Ja,
och jag berättade en poänglös historia om hur jag och min syster sprang ur vår bil. Här har vi pratat om i podden. Mm. När vi kom hem från våra långa resor i Frankrike för att kolla hur hallonen såg ut. Detta blev en bra historia för att du reagerade på det och påtalades liksom dess svaga innehåll och så vidare.
Exakt.
Men det var ändå det mitt största, så att säga, intervju, eller så här, största talkshow-ögonblick någonsin, om jag ska vara ärlig, typ, eller hur?
För det, ja, men det var ju för att jag fanns där och påpekade det usla i det. Och då dra den här usla anekdoten för 3000 människor och jag kunde påpeka det, vi kunde göra innehåll av det, det funkar. Men sitter vi där själva,
ja, men vi kunde mjölka den också i 20 minuter. Du kan inte mjölka i 20 minuter.
Jag vet, exakt, man kunde mjölka det. Men du vet, här sitter en redigerare och ska försöka dra ner den här hallonanekdoten till 45 sekunder. Om du är med någonstans, eller någon anekdot, du vet, om min pappas hembrännande kanske, i något annat program. Och då sitter de bara där. Vad fan pratar de? Vad långrandiga han är. Fy fan vad dålig jag är. Jag vet inte vad jag ska göra. Nu får jag jätteångest.
Men jag tänker just det där. Ibland man sitter och säger så är Luke's talkshow som väl säkert drar igång igen. Då ibland har man tänkt så här. Men vänta, har den gästen något att säga verkligen? Eller du vet, jag ser trailer jag ser trailer för Helenius hörna. Och så tänker jag så här, inget, alltså Helenius hörna är ett kanonprogram i sin genre. Men jag menar, när jag ser Siw Malmkvist så tänker jag, har hon så mycket?
Har du sett det?
Nej, men jag såg något avsnitt när jag var hemma, men det var ju länge sedan då. Jag tyckte det var, ja men, jag vet ju vad jag ska få, framförallt Fredrik. Gästerna är mycket mer underhållande än vad vi är.
Det går ju upp för mig nu. Det är ju det som är hemskt. Detta nu, jag följer David Lenus på Instagram, jag har sett alla de här trailerserna genom åren. Nu kommer de här, nu kommer Rolf Lassgård, nu kommer Helena Sandberg. Du vet, så här är gästerna, och så tänker man alltid för sig själv. Ja, det blir väl 3+. Och så har man någonstans svansföring inför sig själv i den reaktionen när man tänker, men hade jag suttit där hade det blivit 4+, eller 5+.
Men jag tror att du och jag tycker att vi med svenska mått mätt är 5+ talkshowgäster. Så nakna kan vi vara.
Det har vi tyckt! Men det har vi inte varit. Och den, jag vet inte, hur jävla intressant är det här att lyssna på för människor?
Fast vet du vad det är? Det vittnar ändå något. Jag tycker det är någonting som i det eventuella eftermäle, eller det kommer alltid finnas ett eftermäle, men det liksom eventuella intresse som kommer finnas för att summera våra karriärer down the line. Mm-hmm. Då tycker jag ändå det är något som vi på allvar ska ta stryk för, att nej, de var ganska bra på att liksom få andra människor att vara underhållande i olika sammanhang. Mm. Men själva klarade de aldrig av att vara underhållande när de skulle vara sig själva. Ja, men i liksom korta, slagkraftiga ögonblick. Jag menar, det funkar ganska bra när vi gör liksom restema.
Ja, men då sitter vi, ja, absolut. Men det relaterbara här möjligen är ju att man kan ibland utgå från vad man än ägnar sig åt, vilken plats man än är på i livet, vilket yrke man än har. Tänker man, det där kan jag åtminstone. Och sen kan det komma den isande insikten då och då. Men vänta nu, det där jag har taget för givet, det kan jag ju inte alls. Man tror att man är bra på att hålla tal. Man tror att man är charmig på dejter. Ja, men du vet, när jag ser tillbaka på de dejterna jag hade när jag liksom var singel och tyckte så här för mig själv, jag hade lite härligt snack. Du vet, när man tänker tillbaka, vänta nu, tog jag henne verkligen till en utställning för bonsai-träd för att det var lite crazy? Ja, det var jag inte heller bra på. Det är så mycket som man är så jävla dålig.
Vet du vad du ofta hade när du dejtade? Du hade liksom ett bra grundidé, men utförandet var uselt. Jag minns när du var så stolt över du skulle på någon dejt. Det är ju liksom pre-Tinder som djävulen. Så nu är det många, jag har ju så många vänner som är på liksom där. Du är Tinder och Rajal, vad fan det heter här i LA, och de kan ju riva av liksom, det är precis som i Sverige, tre dejter på liksom, på en kväll och så vidare. Ja. Men du var så jävla stolt någon gång när du bara, alla ska ta med sina dejter till lite lyxiga ställen, jag tar med henne till Mongolian barbecue.
Ja, absolut. Gud, ja.
Och du var så jävla nöjd över det innan, som att du redan var i mål. Och sen var du ju blek under dejten. Det blev ju inget mer av det där.
Ja, men det är en sak om Leonardo DiCaprio tar en dejt till Mongolian barbecue för att det är en skön kontrast till hans liksom lyxiga jåtliv. Men om liksom en frilansande 24-årig journalist som är punk tar någon till Mongolian barbecue, det finns ingen poäng med det. Det är bara så, det var jag också dålig på. Nu känns det som att jag kan ingenting. Det här är en jävla dålig uppladdning för den här podden. Jag kan ingenting.
Ja, men jag tycker att det är nyttigt med lite utvärdering av sig själv, och det kan, att den görs på det här sättet kan jag också tycka är viktigt. Men jag drabbas också av en insikt nu, att vi gjorde små klipp, eller när vi gjorde den här serien, som fan vad jag saknar att få göra den jorden runt på 6 steg. Då gjorde vi lite så här, det fanns vissa ögonblick när du och jag bara satt och pratade i ett plan. Det var lite vår vanliga, så att säga, vad ska man säga, det vanliga upplägget. Jag liksom frifräser ur huvudet sladdrigt, och du korrigerar mig och ifrågasätter mig och som, ja, whatever. Men du vet, jag pratar i någon så här, jag pratar om att Picasso var kåt och att det var det enda han ville, typ så här. Den historien, tänk om man hade dragit den hos liksom Jimmy Fallon. Helt bara sladdrig. Finns ju ingenting i det.
Nej,
men så här, vi måste sluta, ett bra steg åtminstone, sluta tro att vi är 5+ talkshowgäster. Och om du nu får göra den här jävla söndagsintervjun, eller vad det var jag gjorde, om det var lördag, så jag kommer aldrig ihåg. Jag tycker du ska tacka nej då. Inte för att jag vill känna att jag har gjort den, men jag tror inte du klarar
av det. Hur ska jag då hantera den här SVT-medverkan nästa vecka nere, så ska du sitta och liksom vända ut och in på mig själv?
Men det kommer vara kul att prata om det här. Men kanske ska du ha liksom, du kanske ska tänka och ta fram något mer än att du en gång var på en dejt på Mongolian barbecue, så att
säga. Ja, men absolut. Men vet du vad, det här utspelar sig i Bohuslän. Jag har en hel uppväxt i Bohuslän, i Grebbestad, där jag liksom växte upp. Jag måste hitta på två.
Du måste vara sårbar i det här sammanhanget. Här handlar det inte om att du ska jag vet exakt, så kommer du berätta bla bla bla, jag och min pappa spelar tennis med Bert Karlsson. Snark.
Du kan inte sabla mina anekdoter innan jag har dragit dem. Det där tänkte jag inte ens berätta.
Nej, men vissa här, får jag fråga dig så här, är jag helt fel ute när jag misstänker att du skulle kunna dra den anekdoten?
Så här, jag har inte ens börjat fundera på detta. Jag har inte haft ångest för detta förrän
nu. Vet du vad du mer kommer berätta? Du hatar skaldjur, de ser ut som spindlar för dig. Det kommer du också prata om.
Finns det risk för det, ja. Men då måste jag ju, vässa det. Då måste jag ju vässa det något jävligt.
Och mina föräldrar var alltid fulla en hel månad i Grebbestad. Och när de stoppade om mig så luktade pappa på ett speciellt sätt. Och sen när jag såg en spritflaska när jag var äldre så förstår jag att det var precis det där han hade druckit. Där har du de tre anekdoterna du skulle berätta.
Ja, en gång när min kompis Hugo von Seipel var och hälsade på mig där var han chockad över fyllenivån. Mamma kom in och vek ihop honom i en tältsäng så han såg ut som en macka. Den har ändå potential.
Jo, men det är liksom ändå det du har.
Nej, fy fan vad hemskt. Ja, nej, vi får se då.
Ja, men läs på. Ja. Fy fan, läs på om programmet lite grann.
Ja, men ja, okej. Men det viktiga är väl att jag förbereder mig lite. Jag släpp detta nu.
Gud, vad spännande. Jag känner mig så här, det är så intressant för jag tycker ibland att verkligen att någonstans börja gräva i sig själv och liksom försöka hitta en svagheter. Här har du ju chansen att växa.
Men vet du vad det också, jag läste en artikel om Sällskapsresan-filmen den fyller väl, vad fan kan det vara, 40 år eller någonting nu. Och då så var det någon som beskrev Jon Skolmens genombrott med Sällskapsresan. Det var ju filmen han blev väldigt, väldigt känd i Sverige med. Och sättet han pratade, det märktes, stod i den här artikeln, att Jon Skolmen hade jobbat med barnprogram. För han pratade, även i Sällskapsresan då, på ett sätt som var karismatiskt. När Jon Skolmen i Sällskapsresan pratar om solen, då tittar han upp och pekar på solen. Kan du se det här framför dig? Jon Skolmen i Sällskapsresan säger någonting om solen.
Det är kul, ja, visst, det är kul.
Ja, men vet, det är ett sätt att vara levande som person. Att titta på solen och peka på solen när man pratar om solen. Ett väldigt litet exempel, men ändå tydligt på. Ja, gör man det, då är man en flamboyant och spännande person. Spänstig, kul att titta på. Jag pekar väl inte på solen. Ska jag bli en person som pekar på solen kanske? Förstår du distinktionen här? Förenkling.
Ja, men gud, ja, men jag tror att så här är det om man tittar på det. Du är i intervjusituationer påfrestande. Ja, men du vet vad jag känns? Jag känns gnällig och på min vakt.
Ah,
okay. Jag känns liksom gnällig, självömkande och på min vakt. Ah. Och du är påfrestande.
På vilket, får jag ändå be dig utveckla varför jag är påfrestande?
Ja, men liksom gå påig, lyssnar inte, liksom driver på historier, berättar historierna för fort.
Ja.
Det blir liksom, det enda man tar med sig är att det är så här, jaha, han och hans farsa spelar tennis med Bert Karlsson. Den historien kanske var, hade någon slags jävla liksom, den hade, det finns en viss valör kring den då för 20 år sedan. Men
poängen
nu är
med historien ju, sköljs bort i någon slags tornado av svamp.
Ja, men just det, åh, vad han går på. För han är påfrestande.
Han är påfrestande.
Och du vet, med mig är det verkligen ska han dra en gång till att han ska, han liksom ska intervjuaren verkligen, intervjuaren gör också ett misstag, han börjar närma sig Philips mentala hälsa.
Ska han tröska den en gång till?
Vi alla vet väl att han ändå inte är helt självutlämnande. Nej. Han håller ju igen.
Ändå så här, hur har han mage, nu pratar vi om Philip här då, i redigeringen sitter de efteråt och säger de så här, hur har han mage att vara så självömkande när han ändå håller,
ja, men,
igen?
Det är så här, att vara självömkande, alltså det är det Lars Lerin, naken, hette inte den här dokumentären också förresten, naken?
För dig naken, ja verkligen.
Ja, han, det är liksom med trovärdighet. Tänk om jag skulle liksom börja, du vet, i den här söndagsintervjun säga, jag känner igen mig i dokumentären För dig naken. Det känns som att det är det jag har varit under alla år i tv. Nej, det har du absolut
Martin
inte
Martin Wiklin sitter bara och tänker, nej, du är på din vakt och du håller igen. Det är denna vecka sponsrade av Foodora. Tack gode gud för Foodora, känner jag. Hela det här året har ju då präglats av att man kan beställa mat hemma, slipper laga den, man hjälper restaurangerna på traven och så vidare. Det här har känts viktigt, men nu då, hösten kommer, mina barn är på väg tillbaka från ett ridläge på Gotland, då ska matlagningen dras igång. Är man redo för det? Inte riktigt. Det är skönt då att få en mjukstart med
detta. Så här är det, genom att få hem lite aldrig, det känns som Foodora är ju liksom, det är ju gjort för dig, det skapades. När de satt i något jävla liksom konferensrum och sa, ska vi starta den här appen? Ja, men Fredrik Wikingsson orkar ju aldrig laga mat. Skyll inte på någon jävla ridläger. Nej. Du är ju skapad för, nej, att få visst, mat levererad hem.
Och om du inte använt Foodora eller online-pizza tidigare, så får du 75 spänn i rabatt på din första beställning om du använder koden Filip och Fredrik. Ett ord, Filip och Fredrik. Koden är giltig till och med 6 september 2020. Vi säger stort tack till Foodora. Vi är en vecka sponsrade av Christopher Klaus. Detta är ett solglasögonmärke från Danmark. Det är lätt för mig att säga, men jag vet att jag har på fötterna. Jag säger att danskarna är duktiga på design.
De har trovärdighet, så det sjunger.
Men det har de, och det är då en tidlös design. Det kallas då en mix av Skandinavien och Rivieran. Och Rivieran ligger ju oss ju båda varmt om hjärtat.
De här olika modellerna då är bland annat uppkallade efter olika berömda, inom citattecken får man väl säga, då stränder nere på Riviera. Bland annat är det då en modell heter Mala, efter då den klassiska stranden Mala som ligger i närheten av Monaco, där det fina folket och ligger och solar och så vidare. Men de här glasögonen är ju sannolikt inte bara gjorda för det fina folket, men det andas glamour. Finns en annan modell, kanske min favoritmodell, Paloma Espresso, eller Paloma Espresso. Paloma är ju en strand som ligger då på Saint-Jean-Cap-Ferrat, och är ju en mer klassisk.
Det är också någonting med sensommaren, tycker jag. Amatörerna, de liksom flashar med solglasögon när det är liksom högsommar. Det är nu i september och slutet på augusti. Det är lite härligare att ha solglasögon också. Det här är en perfekt present, som unisex också. De passar många olika. Det ska också nämnas att de har ju då alla modeller som Blue Light glasögon, som skyddar ögonen från blått ljus från skärmar. Det kommer vi prata mer om i nästa vecka. De här glasögonen hittar ni på christofferklaus.se. Christoffer stavas med CH och PH. Christopher Klaus, CLO os.se. Ni får 20% rabatt med koden Filip och Fredrik, som ett ord, Filip och Fredrik, under hela september 2020. Vi säger stort tack till Christopher Klaus.
Många kommer nagelfara din insats i det här lerinprogrammet. Det är väl också så att det finns människor i den här serien som det är lite bomullsvantar. Det här är ju människor som är mycket mer intressanta än vad du är, och förtjänar uppmärksamhet på ett annat
en
sätt.
En del av upplägget är Lars Lindh tar emot i sitt vackra sommarhus. Man pratar lite grann, och sen ska man då måla och ha sig också, tror jag, för han är väldigt duktig på det förstås. Oj. Och sen är det väl, ja, sen är det någon
ska du måla dig själv? Det här är jag och pappa när vi spelar tennis med Bert Karlsson.
Jag kan inte ens rita. Jag är ju jättedålig på det också. Men det är också, Lennies lärlingar var ett program som vi gjorde också, jättefint program, som då, där det finns funktionsvarierade personer som är med, och då han lär dem måla och så vidare. De har utställningar och sådär. Jag tror att det är flera av hans lärlingar är med i det här programmet en per gång. Så någon av hans lärlingar kommer också vara med. Det är kanske inte läge att köra över den personen utan att sitta och lyssna. Men sen kommer jag, vet jag också, jag kommer bli forcerad. Känner, nu har jag inte levererat någonting. Nu måste
du
komma.
Det är också bra, du är forcerad, ja. Det är du också.
Och påfrestande, tack. Ja, men då har jag de ingångsvärdena när jag åker till Bohuslän.
Men människor som kommer in med din energi i en amerikansk talkshow, ja. Där är det något älskvärt över energin, ja. Men det är det inte när du gör det. På samma sätt som när jag är naken. Nej, men sen när jag är naken, det finns inget själv. Det finns liksom inget älskvärt i det. Det är bara piss.
Men nu, det räcker nu. Jag vill inte ha mer jävla liksom motvind när jag tar mig hela vägen till Bohuslän nästa vecka. Men det som aktualiserade det här samtalsämnet var ju att Janne Josefsson ska medverka i något av de här programmen, kanske mitt, jag är inte osäker på detta. Han berättade då för mig en anekdot om Evert Taube som jag tycker är 5+. Och Janne Josefsson har för avsikt att berätta denna anekdot i Lars Lerin-programmet. Och då ställs jag inför ett dilemma, för att okej, okay, det är han som har kommit med anekdoten till mig i förbifarten och bara råkat nämna den. Jag blir ju kåt på den här anekdoten. Jag älskar ju anekdoter. Jag vill ju dra den.
Eftersom du inte har några egna anekdoter.
Exakt så, jag har ingenting att berätta om mig själv. Jag kan bara berätta om andra människor, ja. Och det gör jag också lite, tycker jag, av ett folkbildande jobb. Det kan jag stå för. Men anekdoterna handlar aldrig om mig. Inte de som är någonting att ha, åtminstone. Men kan jag sno Janne Josefsson-anekdoten? Ja, det finns yttrandefrihet och så vidare. Men är det liksom, är det etiskt riktigt av mig att föregå Janne Josefsson genom att berätta den i podden?
Absolut inte. Det var det sjuka. Självklart inte. Är du dum i huvudet?
Jag måste få berätta den.
Nej, men vadå? Ska du... Nej, men vänta nu. Det vill inte jag.
Jo, jag måste få berätta den.
Men varför ska du... Han ska vara med i Lerins lärlingar, ja. Eller i det nya Lerin-programmet då. Mm. Han har den... i fickan. Mm. Han är också älskvärd, Janne Josefsson, för att han är naken. Han sitter i Alla mot alla och liksom törs visa svenska folket att han inte är så allmänbildad som vi andra tror, kanske.
Men...
Och nu kommer du då, den påfrestande talkshowgästen, och snor hans anekdot.
Nej.
Nej, tack.
Nej, nej, nej. Sluta nu. Om jag skulle dra den i programmet, Lerins program, då snor jag den framför näsan på honom. Då sitter han där och ser förvånad ut. Det hade ju varit helt sinnessjukt egentligen. Det här är en annan publik. Det är inte samma människor som kollar på det.
Ah, det finns en överlappning. Överlappning.
Ja, det finns en kanske en minimal överlappning. Men för the greater, en bra anekdot mår befolkningen bra av att få fler människor.
Det här är sjukt.
Vet du vad utilitarism är? I största möjliga nytta för största möjliga människor. Om jag berättar anekdoten här, han berättar den där, då får fler människor reda på den här anekdoten med Evert Taube.
Jag tycker att detta är sjukt.
Nej, det kan du inte tycka.
Ovärdigt och sjukt.
Det är som att jag har nysning på gång och inte får nysa om jag inte får berätta den här anekdoten om Evert Taube. Jag måste få dra den. Den går fort.
Det får mig att tänka på liksom mobbar i skolan som liksom ser någon annan har gjort ett jättestort jobb och så säger man, kan inte jag få titta på läxan? Jag hann inte fylla i den. Och så fyller man i alla grejer och så vidare. Och sen räckte man upp handen och liksom framstod som att man kunde det.
Jo, men Janne Josefsson har ju sin tur fått den här anekdoten av någon annan. Det är inte han som har liksom
Okej, det är så du försvarar det. Det är så du försvarar det.
Kan jag inte få dra den?
Vet du vad jag tänker så här? För Janne Josefssons skull, vi måste åtminstone erbjuda tittarna en chans att slippa höra den här historien berättad av dig. Och sen får man då komma tillbaka. Jag vet inte riktigt hur man gör detta, men du förstår vad jag menar.
Vadå, hur menar du egentligen?
Ja, men jag skulle vilja att nu kommer det ta nu kan ni som vill hellre höra den nakne, skickligare, inte så påfrestande historieberättaren Janne Josefsson när han berättar den. Så att man kan väl säga liksom, du får, sen kan man då komma tillbaka till podden efteråt och höra någon annan jävla historia.
Men så här, nej.
Hur lång tid tror du den här tar?
30 sekunder. Så att om man inte vill höra den, då trycker man spola fram 15 två gånger eller spola fram 10 tre gånger, så kommer man då missa Evert Taube-anekdoten, och då kan man se på det Lirin-programmet senare i vinter och så får man höra den av Janne Josefsson.
Inte det en bra lösning ändå?
Ganska bra. Så är du redo för Evert Taube-anekdoten då? Vill man inte höra den, då spolar man fram 30 sekunder. Är du med?
Ja, du har nu, vi ska se, jag ser ju inspelningar. Du får börja om 6 sekunder.
Ja, men, jag 45 sekunder.
Klara, färdiga, gå.
Evert Taube tar in på ett hotell i Fjällbacka. Det här är 60-talet, Evert Taube är som störst. Och när han checkar ut dagen efter så säger de, ja det blir 2200 kronor. Nej men betala, jag kan inte betala, jag har ju bott här, det är ju bra för er. Och så skakar han på huvudet och lämnar hotellet. Några dagar senare går det upp för Evert Taube att det kanske inte var så schysst, de kanske inte uppskattar detta. Så då skickar han då 100 rosor, ett gigantiskt fång rosor till hotellet i Fjällbacka och ber om ursäkt för sitt beteende. Med rosorna så finns det ett litet kuvert. Vad tror du det finns i kuvertet?
Fan, det är en autograf som man tror att de vill ha eller någonting.
En räkning för de 100 rosorna.
Ja, det var ju smart. Ja, visst.
Ja, det är ändå en kul anekdot av en människa som fullständigt har tappat det ju. Det får man ändå säga.
Ja, men jag tycker att Janne Josefsson skulle kunna få berätta den med sin...
Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann. Och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linnekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen. Det är mer liksom gladlynta, du vet så här.
Ja, jag vet, men nu blir jag stressad här. Jag kände jag hade kunnat liksom vara mycket mer molerisk i sättet jag berättar den där historien om inte du hade stressat mig så jävla mycket och liksom lagt en tidspress på mig.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker att den funkar också i sin korta form. Det finns en styrka i det. Men apropå det där tycker jag är intressant ändå, vad man har när folk utgår ifrån att jag då exempelvis har någon slags Evert Taube personlighet, då blir det också, det gör jävligt ont igen. Och då ska man väl behöva säga nu, inga jämförelser i övrigt. Evert Taube är en legendar. Ja, 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 det är.
Förra veckan så sa du att min karriär är mer imponerande än Chris Martins. Jag är lite inte inne på att din karriär är mer imponerande än Evert Taubes.
Det jag syftade på det var att jag har en betydligt mer illuster, om det är rätt ord. Det finns en bredd i min karriär som Chris Martin absolut inte har.
Ja, inte Evert Taube, inte Evert Taube heller.
Ja, men Evert Taube hade ju åtminstone en liksom förfärlig personlighet som han var öppen med.
Ja, alltså den här Fjällbacka hotellhistorien är ju verkligen, alltså nu är den liksom kortfattad. Ja,
men man har väl hört en del historier, eller jag har, så ska du slippa bli en del liksom budbärare av det. Men jag har ju hört skräckhistorier om Chris Martin, men det finns liksom ingen charm av det. I Evert Taube finns det ju någon gammal gubbe charm som inte alla skulle kanske tillstå.
Ändå otroligt som jag fick höra om Evert Taube.
Han var väl alkis också, ja, men var han inte jättealkis?
Vad är det för fel med det då?
Nej, men tvärtom, det adderar ju till att han är mer spännande än Chris Martin.
Ja, definitivt. Ja, men nu graderar inte jag de två. Av de två är Evert Taube självklart mer spännande. Men jag tycker ändå att du har en större bredd än både Chris Martin och Evert Taube, kanske.
Nej, kanske inte Evert Taube, jag vet inte, men...
Ja, men det jag skulle säga bara med det spännande med Evert Taube var bara att en kuriös detalj från hans låtskatt är att Tage Danielsson bad honom att skriva slutlåten till filmen Äppelkriget, som var en film 70-talet, miljörörelsen, blah, blah, blah. Det är några onda människor som vill starta en fabrik, det är några härliga människor som då är mot... rörelse till detta, och många av de här kvinnorna i filmen är typ nakna, vilket Hasse och Tage kom undan med på den tiden, och inte säkert att de skulle komma undan med idag, herregud.
Får jag fråga en sak här innan du gör det bara? Fanns det ett ironiskt element i det? Nu försöker jag famla efter en mer kontemporär, så att säga, jämförelse här, men du vet den här känslan av att vi låter den människan skriva låten, det var ingen som såg komma, förstår du? Ungefär som att Coen Brothers nya film slutlåten skrivs av Christer Sjögren.
Ja,
det måste finnas exempel på den typen av, det känns som du direkt borde hitta den.
Ja, men i casting så var det väl, upplevdes det väl så när Quentin Tarantino castade John Travolta i Pulp Fiction. Han var ju super liksom sten.
Ja, det är ett bra exempel.
Dåligt liksom,
det är ett klassiskt exempel i sammanhanget.
Tarantino liksom eleverade honom
här,
men. Ja, nej, men det tror jag, medan Tarantino eleverade John Travolta från någonstans karriärlimbo med rollen som Vincent Vega i Pulp Fiction, så tror jag verkligen Evert Taube var liksom en nationalskatt. Det går inte att jämföra, jag förstår hur du tänker, men det var liksom premium, tror jag ändå, att Tage Danielsson övertygade Evert Taube att skriva låten som skulle avsluta Äppelkriget. De ska dansa omkring på en jävla äng, kvinnorna är typ nymfer och nakna, männen är liksom kåta, men de är också miljömänniskor, så det känns okej att de eventuellt då utför liksom hiskeliga saker på de här. Jag har inte sett filmen, jag kan tänka mig att den har åldrats dåligt, men då frågar Evert Taube Tage Danielsson, vad ska jag kalla den här låten för då? Då svarar Tage Danielsson, ja, kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill. Och det blir då öppningsraden. Jag får nästan lite gåshud när jag nu bara säger detta, för det blir ju direkt öppningsraden i låten ju, som kommer att avsluta podden kanske den här veckan också. Men det, när nu får ni mig att inse att Evert Taube kanske ändå hade något.
Nu är det sådär påfrestande igen. Den där skulle du kunna dra husleriet. 3+.
Men det är väl ändå mys, det visste du inte om den låten. Det är sånt jag finns för.
Nej,
i ditt liv.
Nej, men grejen är så här, att Janne Josefsson hade berättat den på ett mycket härligare sätt.
Jo, men du vet vad,
det som så här, Siv Malmqvist är Elenis hörna. Det är stående ovation på den anekdoten i så fall.
Jag vet, men vet du vad, det hade tagit 3 minuter för henne och för Janne Josefsson att dra det. För mig tar det 25 sekunder. Det finns ett värde.
Och det tror du alltid är en styrka.
Nej, inte alltid, men emellanåt så kan man säga att man får mer på köpet med mig. Även en reaprodukt då. Du vet, du får 2 för priset av en. Jag hinner ju med 3 anekdoter när Siv Malmqvist i teorin då, eller Janne Josefsson, hinner med en. Och det finns ett värde att få mycket också. Sen kanske jag saknar lite pregnans,
men det finns ju liksom en närhet. Det finns ett utifrån perspektiv när du berättar den där liksom, det finns ingen, ja, men det finns ingen dimension av been there, done that.
Nej, men hur fan, jag var ju 2. Men så här, jag måste väl kunna berätta en anekdot som utspelade sig 1975, även om jag inte var i rummet när det skedde. Jag menar, Siv Malmqvist var inte heller i rummet, bara för att hon levde samtidigt.
Det vet vi inte för övrigt, men jag menar, det borde finnas ett, du hade behövt något slags liksom så här lövverk runt det där som tar in dig i det där, i någonting av att din morfar var polare med Evert Taube eller någonting.
Ja, jag fattar. Men jag spelade ändå tennis med Bert Karlsson när jag var 10.
Ja, men på ett sätt, så här är det. Större att du spelat tennis med Bert Karlsson än paddel med Chris Martin.
Ja.
Det är det, det kan du själv se.
Ja, vet du vem som pappa och jag spelade dubbel mot Bert Karlsson och Carolas pappa?
Tommy va?
Nej, han heter, jag tror han heter Jan Häggqvist.
Det hette han. Visst hette han det? Ja. Men vet du vad jag tänker så här, till nästa vecka, för att ge din uppgift, och jag vill verkligen nu understryka att jag är lika usel som dig. Det är bara att vi är liksom usla på olika sätt, eftersom du har gjort dig själv till en anekdotberättare där det handlar om andra människor. Så att säga, saker
vet du vad, det finns? Det finns, det är som att jag berättar anekdoter genom glas på något sätt. Jag är inte i rummet med anekdoterna.
Ja, men du skulle i princip kunna vara Anders Bagge i någon slags idol, i något idolupplägg där folk kommer in och berättar anekdoter och så får du trycka som i The Voice. Du lyssnar på den som i The Voice med ryggen mot. Dan, trycker du tidigt på en anekdot.
Så vänder jag, stolen roterar 180 grader och när jag gillar det.
Ja, eller tvärtom, men det, du tycker det är för kanske dålig.
Men vet ni, jag hör den där typen av Tage Danielsson. Ja, men kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill. Och det blir öppningsraden på låten. Jag mår så bra som person när jag hör det, att jag utgår från.
Tror du jag mår bra?
Nej, inte lika bra som. Nej, men det är väl det som är problemet.
Lika bra, jag mår inte dugg bra.
Nej, men du mår inte dåligt av det heller.
Men jag tänker, jag har hört den här typen av anekdoter förut.
Jo, men exakt.
Det är liksom samma genre.
Jo, men hur många berättelser finns det? Hur många berättelser finns det? Tre. Sen är det bara variationer på det ju.
Det är liksom samma genre.
Det finns komedier och tragedier.
Det är samma genre.
Fan. Är du trött på mig? Det här är
nej,
allt jag har att ge.
Jag är väldigt noga.
Det är allt jag har att ge. Jo, jag är bra på anekdoter genom glas sedda utifrån. Och så är jag bra på att rätta och korrigera dig. Det är det enda jag har.
Nej, men herregud, vad fan. Jag är ju medveten dels om att när jag är naken är jag värdelös. Och det finns en svaghet i när jag pratar om liksom mina kompisar som skjuter upp oxy i röven för att kolla hur det är när de liksom.
Men det är också lite utifrån, ja.
Ja, men ja, det är utifrån. Precis, där kan man ju ännu mer kanske känna. Åh, vad du lever genom andra. Här lever, du lever liksom inte genom andra, utan du tycker att det finns en bra knorr på något sätt på det hela då.
Ja, men det finns någonting. Det där visste jag inte, och det där lär mig någonting om livet, tror jag.
Den där historien borde jag haft med mig när jag dejtade den där tjejen på Mongolian Barbecue för 20 år sedan.
Då hade hon ruttnat ännu fortare.
Men jag vill bara säga som en uppgift i nästa
men
vecka.
Men får jag bara fråga, tycker du att när jag drar anekdoten om Tage Danielsson, tycker du att jag åtminstone gestaltar Tage Danielsson bra? För det är ju ett verktyg då.
Nej, det tycker jag inte. Speciellt.
Men Evert Taube säger, vad ska jag kalla den då? Och när jag då berättar historien, då är det som att jag går in i Tage Danielsson och så försöker jag få till en axelryckning i rösten. Ja, kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill.
Så här, det finns massa olika. Hade Janne Josefsson berättat den, då hade den blivit bättre bara för att den hade berättats på göteborgska.
Ja, delvis. Ja.
Jag tror att Siv Malmqvist hade vågat gå in och leka lite med östgötskan också.
Ja, det är också. Det också. Jag vågar inte det. Och varje gång jag gör det så hånar du mig. Du har också skrämt bort mig.
Men håna dig, du vet ju själv inte att jag är
bra
dialekter.
Men det är rättvist, vi är båda dåliga på det. Vi har ingenting.
Men får jag bara säga en sak, till nästa vecka då skulle du kunna, för jag är ju då, jag har hört historien i bara citat, slut, citat så att säga. Det är historien om när ni spelade tennis då dubbel med Lebert Karlsson och Carolas pappa. Ja. Det har i alla år, det har varit historien.
Ja, men precis, det har varit en liksom the sad excuse of a story. Det vill säga, det är
jag vet, men det säger, men du är ju egentligen alldeles för självkritisk. För hade jag berättat den i tv så hade jag kunnat blivit ledsen för att du så här, när du sitter i klipprummet, vill plocka bort den. Va? Hade jag sagt, det är en bra anekdot. Men nu när den är din, den har liksom aldrig haft någonting. Jag menar, skulle inte du kunna snacka med din farsa och kolla om det finns några detaljer kring det där?
Jättebra, min uppgift då, och det blir ju en sen payoff då för människorna som eventuellt kommer att se det här Lerinprogrammet i vinter, det är att jag kommer att koka soppa på en spik. Jag kommer behöva ljuga, men jag kommer då att dra
Och vet du, det var det jag kom på nu. Jag vill inte det, utan tvärtom. Det är inte ofta vi har med andra människor i podden. Men vi ska fan ringa upp din pappa nästa gång och höra, alltså att han du får fan med inte ringa honom innan och i så fall så här, försöka. Nu hittar vi på något ihop. Jag vill höra vad som finns på riktigt. Eller ska du bara ringa honom nu då? Ska du testa att ringa honom?
Testa och ringa honom nu. Nu ska jag bara hoppas att det inte blir för mycket rundgång och skit. Hallå, hör du mig?
Hallå.
Bra, jag ska bara lägga till Filip här lite snabbt. Vänta, vi håller på med en grej. Du har tid en sekund, va?
Ja.
Vänta då. Nu hör ni båda varandra.
Hallå Filip.
Hallå Peter. Ska vi göra så Fredrik att vi startar från början då? Nu är jag med mig honom så att säga.
Pappa, hör du mig nu?
Ja. Ja.
Jag försöker dra mig till minnes detaljerna kring när du och jag spelade tennis med Bert Karlsson och Carolas pappa Jan Häggqvist för jättelänge sedan. Vad finns det för berätta om det.
Ja, det var ju borta på Berts bana här ute i Grebbestad Grönemat som i en sommar skulle dit bort och spela. Och det var ju i den vevan när Carola hade slagit igenom och hon var ju här nere på någon folkparksturné och for runt och så bodde borta hos Bert här då och pappa var ju med förstås. Och då blev det så att vi skulle spela en match.
Kände ni, för jag frågar en sak Peter, kände ni Bert?
Jag kände, och kände det väl att ta till, man kanske morsade och han morsade tillbaka, men inte så att vi umgicks. Nej.
Han hade en tennisbana man kunde hyra, han kände extra, han finansierade sin egen bana genom att man kunde spela på den ju.
Absolut, ja. Absolut.
Men minns du, för jag behöver ju liksom göra den här anekdoten till någon.
Tycker du hittills att det är såhär, och det är ditt fel Fredrik, men tycker du hittills att den håller för att berätta hos Lerin?
Nej, det är det jag söker efter, någonting som gör att den här historien har något liksom, någon slags guldkant liksom. Finns det något du minns?
Ja, vad jag minns var Bert, han var ju väldigt så här att han visste ju alltid bäst, va? Mm-hmm. Och är det så att man, när man själv skulle serva då, nej, det är inte så, du måste kasta upp bollen lite högre, och så gick han då och visade hur man skulle göra, för han kunde ju det där givetvis. Mm-hmm. Han hade lite våldsinne. Och sen minns jag då att Jan Häggqvist, han var väl ingen större tennisspelare, men jag minns så väl när han stod framme vid nät och Bert skulle då slå från baslinjen förbi Jan, då gick han ner på knä så att han inte skulle vara i vägen för bollen.
Okej. Okay. Så Jan Häggqvist står på nät, gör sig redo för att Bert ska slå ett slag, och då böjer sig Jan Häggqvist så att han inte ska få bollen på sig och så att säga vara i vägen för bollen.
Precis. Han var väldigt noga med att var och varannan gång så gick han ner djupt på knä där när det var dags för Bert att klippa till den så att han inte skulle få den i huvudet eller någonting.
Det är det starkaste minnet.
Kan jag fråga en sak Peter? Fredrik har ju dragit den här historien för mig, eller historien. Han har berättat att ni har spelat tennis en gång i tiden med Jan Häggqvist och Bert Karlsson. Men som det låter nu så har den här historien gjort stora avtryck i ditt liv, Peter?
Det är väl lite tufft att säga kanske att den har gjort stora avtryck, men jag minns det mycket väl. Det här, just det här att Carola hade slagit igenom så stort, och det var ju uppståndelsen när hon var här då och skulle ner, hon var nere på stranden och badade, det var folk överallt som skulle titta på den stackars jäntan och så vidare, va? Så det är just det här runt omkring kanske som sitter med i minnet. Mm.
Det känns lite som att det är mer faktumet att ni spelade tennis med dem som är så att säga minnet i sig, att det känns så här i efterhand, känns det lite absurt att ni som är så ödmjuk, en ödmjuk pappa och en ödmjuk son, spelade tennis med dem, men att det liksom inte riktigt hände någonting när ni spelade egentligen.
Nej, jag minns inte ens hur matchen gick, måste jag lite erkänna.
Kan man göra någonting, kan man göra någonting på att Jan Häggqvist duckade mycket? Jag känner det är svårt.
Ja, det är liksom det bestående minnet jag har, det var att han väldigt sedesamt gick ner på knä när det var dags för bättre baslinjen.
Jag måste hitta på en historia från Bohuslän. Jag vet inte vad tycker du är? Många somrar på Bohuslän. Nu ska jag ha TV i Bohuslän med Lars Lerin. Jag vill ha en bra historia att dra. Vad tycker du är den starkaste anekdoten från min uppväxt i Grebbestad på somrarna som jag skulle kunna göra någonting av?
Ja, det var det att vi fick betala för att du skulle bada.
Nu börjar det hända grejer, kan jag tycka.
Vad minns du av det då?
Ja, men det finns ju lite bilder på det när du ligger med ett cyklop på klippan och tittar ner i vattnet för att slippa gå ner själv, utan du hänger ner över kanten då, och du var alltså väldigt nödvändig att doppa det, utan det var väl om det var 50 öre eller en krona eller vad det var för att du skulle bada.
Ja, och sen kan man klippa till att jag hoppar ner i vattnet med Lerin då kanske.
Ja, du var alltså absolut ingen.
Tycker du det är bra Fredrik? Tycker du att du håller?
Inte i det här utförandet. Pappa, vi får höra snart. Vi syns ju, jag hälsar på er i samband med att jag är där nere förstås. Men jag ville bara kolla den här, Bert.
Du satt och läste. Du var en pluggare redan på den tiden och satt och läste under det parasol på stranden när alla andra barn.
Mm. Det finns någon Tjuren Ferdinand koppling där jag kanske kan göra någonting med. Är Berts bana kvar?
Den finns kvar, vi spelade så sent som förra året där.
Mm. Jag ser, kanske kan man göra. Ja, får se vad kan vi göra det. Du, hälsa morsan så mycket så hörs vi då.
Hälsa tillbaka allihopa, hej med er.
Hej
då, ha det bra Peter. Vilken jävla fin pappa du har. Men det är ju någonting. Du sätter honom liksom på pott ettan här. Det är du, din jävel, som har gjort det här till någonting. Och så ska han...
Nej, vet, sin... du vad? Nej vet du vad? Det är också du som har gjort det.
Det är du som är det. Jag har många gånger gått runt och tänkt, fan, det där, den där historien borde ha någonting. Men nu visar det ju sig tyvärr att
du
det finns
menar
ingenting.
Att du försöker skapa en bild av, du har i många år gått omkring och tänkt, varför berättar han den här historien så ofta som inte har någonting? Det borde adderas någonting. Det stämmer ju inte så många gånger. Det är inte så att det är något S i rockärm jag tar upp på middagen.
Jag har berättat den 50 gånger tror jag i alla fall.
Nej, det har jag inte gjort. Okej, okay. Skitsamma.
Alltså, jag säger bara att jag tyckte att din vänlige far, fan vad man tycker om honom, du sätter honom på pottan här.
Men det är också du som gör det. Det är inte bara det här.
Nej, jag satt ju och höll igen. Jag förstod ju från sekund ett. Här finns inget mer.
Nej. Men det är ändå fint av honom att han famlar efter det här med att Jan Häggqvist böjer sig lite grann för att akta sig för bättre.
Jo, men han, för det är också sanningen så här, han har väl aldrig suttit och skrävlat och berättat den här historien.
Nej, absolut. Nej, men jag, som sagt, jag har ju inte lurat mig själv att det är en 5+. Men vet du vad? Jag ska förvandla den till guld.
Men visst, så här, visst trodde du att det fanns något mer när vi nu ringde honom?
Jag hade hoppats att pappa skulle trolla fram någonting om Jan Häggqvist kanske, eller någonting. Udda få gymnastiklärare, tror jag.
Jag vet inte om jag hade behövt hjälpa till lite. Det kanske var det, att jag liksom pushat din farsa mer. Vad tror vi om Jan Häggqvist? Hade han någon älskarinna där nere?
I Grävdesta. I något av Bert Karlssons uthus. Skitsamma.
Är det sedelärande det här på något sätt? Att du kanske så här, det räcker inte bara, det här har hänt.
Ja, men vet du vad? Jag måste en enda gång slutligen då påpeka att jag tror ju inte själv att detta är en 5+ historia. Jag tycker
exakt... Men varför har du berättat den så många gånger då?
Nej, men det har jag inte. Jag tycker att Evert Taube som skickar rosor och en räkning, det tycker jag är en bra historia. Handlar inte om mig.
Den är helt okej.
Okay. Ja, kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill. Det tycker jag också är en ganska fin historia. Handlar om kreativitet.
Ja, det är väl helt okej.
Men den här historien har ingenting.
Men du har ju, alltså det här. Det var ju liksom ännu svagare.
Jo, men ja. Ja, men jag får väl hitta på något.
Vet du vad det är, mycket så här, även när du har berättat, det är mycket bakgrund här. Mm. Det är så här, man placerar oss i en tidsera. Carola är stor.
Sommaren 83.
Bert Karlsson är stor. Mm. Och sen spelade ni tennis med dem. Men det är ju liksom the setup.
Ja, exakt. Det finns bara en inramning här av liksom sudden fame. Carola-fenomenet är enormt. Punkt. Sen finns ingenting mer egentligen.
Men så här är det. Det är möjligt att om man ger din pappa lite tid, för nu är han ju lite, sommarsås i allt jämt när han och Gunilla då, som är din mamma, när de är nere i Grebbestad, han blir lite tagen på sängen också. Att han av oss liksom avkrävs detaljer från någonting han inte tycker var speciellt. Han skulle ju aldrig i sitt liv
det här är alltså sommaren, alltså jag var 10 år gammal alltså när detta skedde. Så detta är ju alltså 37
år sedan.
Jo, men
han skulle ju aldrig få för, han är ju vettig nog att inse att det här inte håller.
Och nu ska jag åka ner till Lars Lerin och förvandla den här historien till guld. Det
ja. Ja, men då så här, sen är ni, tycker jag, det måste man fan ge din farsa. Han är ju snabb. När han då direkt avkrävs andra anekdoter från ditt liksom din Grebbesta uppväxt. Ja. Då är han ju ganska snabb på att ta fram något ur minnesbanken.
Ja,
men tyvärr håller ju inte det alls heller. Att man fick betala det för att hoppa i vattnet.
Nej.
Om du vet, Siv Malmqvist hade berättat om det när hon växte upp på Löderup strandbad nere i Skåne. Mm. Och då hade hon kunnat berätta om vilken typ av mynt som fanns på den tiden. Och
men vet du, då kanske det också var så här, det kanske var så att tyskarna hade ockuperat Danmark samtidigt, så att man kunde se som tyska liksom, krigsfartyg komma åkande, och det var liksom flyktingströmmar som kunde rama in alltihopa.
Ja, hon hade kanske, precis, hon hade kanske, du vet, kunnat addera något, en slags mörk komponent av att när hon vägrade hoppa i så blev hon spöad av sin farsa eller något. Någonting.
Ja, kanske, ja.
Nej, men det är intressant det här, för det är inte alla som har som yrke att försöka berätta historier ur andras liv eller sitt eget liv, men vi har ju det lite grann. Men jag tänker ur ett mer allmängiltigt perspektiv, så kanske folk kan tänka efter nu innan de, som du har gjort och jag har gjort så många gånger, tar plats på en fest eller något liknande. Det är ju kräftskivetider.
Nej, men man, vi pratar alltid om att man bör se sig själv utifrån. Att det är, liksom, det är nyttigt att kunna se sig själv utifrån emellanåt, ifrågasätta sig själv ju. Självhat är något av det viktigaste man har för att man ska bli liksom såsig nöjd med sig själv och bara tugga vidare. Fall asleep at the wheel. Det, att vi har haft det här snacket nu kanske är jättebra. För om jag hade åkt ner till Lerin med någonstans inbillat självförtroende, så här, det här kommer jag lösa på uppstuds. Asleep at the wheel, det hade kunnat bli hemskt. Nu kanske jag kommer ner och det var på hugget. Problemet bara är att när jag är på hugget, vad är du också?
Du är också påfrestande.
Ja, jag är också.
Men jag måste säga så här, jag tar ju också höjd. Podden går ju mycket ut på att ta höjd. Jag berättar en historia och du börjar ju ofta poddarna med att säga, för jag berättar om någonting jag har varit med om och så vidare. Idag var det då att du skulle liksom knulla Janne Josefsson i röven, så att säga. Men det är ju det, för alla människor, inte sällan män, så är det, som i olika sammanhang
tar höjd,
privata och officiella, tar höjd. Man så här, när man, innan man tar höjden, så måste man snabbt överlägga med sig själv. Och här kanske du och jag, eftersom vi har haft det långa samtal om det här, faktiskt på allvar kan förändras.
Ja, vi kanske också gör ett nyttigt arbete här. Får jag bara säga, apropå tennis, jag hörde ju någonting om en annan person också som ändå är, det var bara, jag bara häpnade över detta. Har du hört om denne tennisspelare, apropå tennis då, bara, det finns åtminstone någon slags logisk övergång till detta, som heter Kyrgios, vet du vem detta
absolut
är?
Jag tror att han, nu ska vi se, låt mig hitta. Man tror att han är ryss, men han är grek.
Nej, man tror att han är grek, men han är australiensare.
Nej, cypriot.
Australiensare är han, tror jag. Jag tror att han kommer från en rik familj i Australien. Skitsamma, jag tror att han är australiensare.
Men han är väl liksom the bad boy.
Han är då en människa som då lite som Northug var för skidåkningen, så att säga. Det vill säga, kommer in som, och liksom vänder upp och ner. Northug kunde liksom räcka ut tungan, han kunde backa över mållinjen och så vidare. Han gjorde någonting med skidåkningen som ingen hade gjort för honom. Andre Agassi, John McEnroe, det finns, har ju funnits föregångare. Men Kyrgios är den personen i tennisen nu. Och han slår mycket trickshots och han liksom missar väl en del. Han är inte någon av de bästa, men han är då väldigt annorlunda i sättet han spelar. Och det han då gjorde nyligen, och jag häpnade ändå när jag hörde detta.
Får jag säga, är det här bara någon slags ångestdriven liksom aktion från din sida för att avsluta med en anekdot som förtjänar höjd?
Nej, inte riktigt. Jag kommer att tänka på det, för det har med tennis, och jag tycker också att det är något intressant med det. Det han gjorde bara var att under en hel turnering nyligen, när han hade matchboll, det gick väldigt bra för honom, jag tror att han vann hela turneringen, när han hade matchboll, om det var i hans egen serv, vet du vad han gjorde då? Har du hört talas om det här?
Nej.
I tennis av alla sporter, som är den mest, kanske den mest konservativa sporten som finns ju, då gick han fram till en random person på läktaren och viskade i den personens öra. Alltså motspelaren har alltså matchboll mot sig, står och väntar skitnervös och tänker, fan, ångest, matchboll mot mig, nu gäller det att vända det här. Kyrgios pausar matchen, går fram till läktaren, går fram till en random person, viskar till den personen, det här får man höra om efteråt då, vilket hörn tycker du jag ska serva i? Och den personen säger då, ja, höger. Och då gör Kyrgios som personen på läktaren säger, vinner matchen. Sen springer Kyrgios och tackar personen på läktaren för det goda rådet. Sen springer han fram och tackar motspelaren som han just har förnedrat.
Vet du vad? Det här är ju, han har ju, här är ju ett eftermäle. Det här kan man, skulle, den här historien skulle han kunna berätta i Skavlan. Och det hade skrattat. Men vad hade varit den bästa add-onen då?
Ja, det vet jag inte.
Jo, men det hade varit så här. Och stämmer det att du gjorde det? Går fram och viskar och så här. Ja, absolut. Men vad viskar du då? Och så är Kyrgios på väg och svarar, och säger han, vet du vad? Vi har faktiskt människan här. Den människan du under den där matchen, vars människa.
Ja, kanske, men problemet är din, absolut, men det är en lång turnering. Han viskar ju kanske till 8 personer då. Alla matcher avslutas.
Jo, men en av dem är där. Ja.
Men håll med om att det ändå är någonting. Det är någonting helt sinnessjukt i att göra det. Det berikade mitt liv.
Du känns lite, vet du vad? Du känns lite desperat just nu.
Sluta. Först bjuder jag på Evert Taube med rosorna. Sen bjuder jag på Tage Danielsson och Evert Taube. Nu bjuder jag på Kyrgios. Jag kommer ju med grejer här som är
ja,
någonting.
Ja, och jag håller med. Vad fan har jag bjudit på idag? Inte mycket alls.
Du vet vad? Du har bjudit på att jag är påfrestande. Det är det enda.
Ja, men fan, jag måste verkligen säga att jag också, mitt självhat är stort, och jag vet att mina brister är exakt lika många, om inte fler, än dina. Men jag vill bara då snabbt här, innan vi avslutar, så säga, i vårt program Alla mot alla sänds ju måndag till torsdag hela hösten. Vi sitter där och kapitaliserar på andra människors genuina sårbarhet och nakenhet och historieberättande. Så är det. Men det här programmet, som vi tycker är väldigt kul att göra i alla fall, det går ju då hela hösten, måndag till torsdag. Man kan se det på Kanal 5, men man kan också då se det på Dplay. Där läggs då programmen ut redan söndag kväll, hela veckans program. Och om man nu signar upp sig för ett abonnemang på Dplay, ja, då får man dessutom 3 månader gratis. Så är det.
Ja, men det är så jävla härligt. Det är liksom så jävla bra, roliga deltagare. Och Janne Josefsson, som vi har nämnt, han har ju då varit med två säsonger tidigare med Cecilia Frode. De har förlorat alla matcher. De gör då kanske sista försök, vad vet jag, då, att vinna en enda match. Det är liksom deras resa är att vinna en match. Vi får se hur det går med det. Men alla andra då gör ju upp om titeln. Det gör ju inte Janne och Cecilia. Men det känns så jävla kul att vara igång med det där. Och det är så kul att så många av er tycker att det är härligt
så
också.
Så är det, och det är så jävla härligt att göra den här podden. Och självhat är fan nyttigt ibland. Så är det.
Men nu känner jag mig att åka till Bohuslän känns mindre kul än för en timme sedan. Så är det också.
Vill du avsluta med Änglamark eller?
Se det framför dig. Se det ändå framför dig när Tage Danielsson får höra låten och inser, oj, det här jag slängde ur mig, det använde Evert Taube som öppningsrad till låten, som sen blir en klassiker, ett örhänge för generationer. Det tycker jag säger någonting om kreativitet.
Vill du avsluta med Änglamark?
Jättegärna.
Hej då!
Hej då!
Kalla den Änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm. Leka till du mellan blommande grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma kring bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den Änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden.